Jag föddes den 3 december 1923 då min bror Tore var 2,5 år. Och det året dog min farfar på sommaren, 78 år gammal. Det här är en teckning som Albert Engström har gjort utav min farfar.
Just det. Mm. Västpolman var det.
Västpolman, ja. Jo, det var en mycket originell gubbe. Farfar hette Zacharias Pettersson och var näst yngste sonen till krägaren och bonden Per Mattsson i Rimbo. Krägaren hade ungefär det rotastoppet där nu, där hade han krog. Jag tror det var i 16 år han hade den där krogen. Men Zacharias var född när han slutade med det där. Så då var de på en bondgård istället. Farfar var byggmästare tillsammans med sin yngre bror. Och de var mycket kunniga och efterfrågade. De hade byggt Blidekungens hus och ett lika stort hus på Gislinge. Det var till och med lite större för den där gubben på Gislinge. Han skulle vara värst. Så det var några fot längre och bredare. Och många andra timrade hus också. Ett sådant husbygge tog 2 år att färdigställa. Farfar var gift med Carolina Lögman som hade 10 syskon. Hennes far hade varit båtsman och torpet hette Lögland i det låg i Länna. Lögland är någon sommarstugområde idag. Farfar var en bra berättare och han hade varit mycket populär i Pelarorden. Där hade han träffat Albert Engström som skrev ned många av farfars historier och där fick den personen heta Mandus. Min far hade de första åren efter skolan hjälpt sin far på byggen men hade sedan under sin ungdom och ända till det året jag föddes varit sjöman. Han arbetade många år på briggar som fraktade virke. Men sedan som dykare på bärgningsfartyget Poseidon i 2 år och sedan som styrman och dykarboss på Merkur i 5 år. Mm-hmm. 1923 mönstrade han av för sista gången och ägnade sig åt familjen. Och min morfars farfar med på mammas sida. Johan Erik Eriksson, han var bonde och ägde Norrgården i Harg. När hans fru dog gifte han sig med sin hushållerska och hon var smart nog att överta gården så den hamnade i hennes släkt. Min morfars far skaffade sig en liten gård på Etskarn och de fick 9 barn. Min morfar var född 1861. Och han gifte sig med Anna Lovisa 1886. Och hon var dotter till båtsman Pil på Rådmansö. Morfar var sjöman i många år men hade också egen skuta vid flera tillfällen. De bodde vid Långängen vid Edskarsundet i några år. Men blev på grund av att han med sin skuta kolliderade med en annan skuta som sjönk. Då blev han helt barskrapad och bodde en tid hos mormors föräldrar. Min mor föddes strax efter konkursen. Alltså det blev konkurs då förstås. Och morfar fick löfte att överta en ledig torpstuga på Ekne utanför Hummelsvik. Och flyttade den till en allmänning som hette Norrsjön i Lågare på Rådmansjön. Och byggde där upp huset. Det var minst 30 år senare som han fick köpa marken. Min mor lånade honom den summan som bönderna krävde. När han fick tid byggde han ett hus till närmare stranden och en verkstad och där bodde han resten av sitt liv. Han byggde båtar och gjorde möbler sen han slutade som sjöman. Han hade också varit sjöman på stora fartyg. De fick 6 friska barn som blev gamla och 3 handikappade som dog unga. Då var det vanligt att när barnet var 13 år skulle de börja jobba och försörja sig själva. Vid den åldern fick min mor en kista som innehöll kläder och sybehör och en bibel. Och sen kom en bonde och hämtade henne. Mor fick arbete på gårdar som piga och fick lära sig alla sysslor på en gård. Och även att sy och väva. Mor och far gifte sig 1919 och köpte då hemmanet i Dyvik på Vete. Det var helt obebyggt. Och det första far och hans bror Gerhard gjorde var att bygga ett boningshus. Och det var nästan färdigt den 20 juli 1920 när de flyttade till Dyvik. Far fick tillnamnet Dykan här i bygden. Det var en kalklastad skuta som låg vid Långbåtsbryggan i Nysätra. Och kalklasten hade drabbats av häftigt regn och då svällde kalken så att skutan började läcka. Boläggningen skadades av detta så att skutan sjönk. Far hade sådana kontakter så han kunde skaffa ett fartyg med stark lyftkran och han lånade sin brors dykarrätt för att kunna laga skrovet på utsidan. Och med hjälp av sågens arbetare fick de skutan länsad och lasten tippad i sjön. Hela detta jobb var en sevärdhet på Vete. Skutan fick ju inte ligga. Nysätta var ju väldigt trafikerad ändå på den tiden av skärgårdsbåtar. Det var dagligen som det gick skärgårdsbåtar till Nysätta.
Nu är det
sågen
ligger
då. Sågen, ja. För sågen. Ja. Då låg en smedja där också. Ja. Och det var väldigt, efter, väldigt, väldigt mycket trafik till både sågen och... Och det var en bunden till och med en skärgårdsbåt som övernattade där och åkte därifrån till Stockholm. Far hade gjort militärtjänst i flottan och var signalist. Han kunde signalera med flaggor och signalerade till dykarna på bärgningsfartygen när han med morse och en signallina. Några gånger var han på bra humör och visade oss hur det går till. När far var dykare på Neptunbolagets Poseidon och de bärgade torpederade fartyg i Ålands skärgård, då fick de avbryta en bärgning när tyska ubåtar kom. Och, ja, han, bland annat så, han var ju signalist på jagaren Mode, det berättar han inte så mycket om, men jagaren Mode var ju världens snabbaste fartyg en gång i världen. Den gjorde 36 knop och det var år 1908 som de var till, åkte de till Oslo. Pappa var med som signalist då, och skrämde norrmännen in i Kristianstad med den där båten. Och det året jag föddes hade far slutat som sjöman och nu fick han tid att snickra och bygga ladugård, båthus, tvättstuga, snickarbod och röja i skogen och göra gärdsgårdar åt sig själv. Nu kommer jag in på mig själv. Barnmorskan som förlöste mig tog 30 kronor för hjälpen. Det var väldigt mycket pengar på den tiden.
Det är värd mycket, vet du.
Ja. Men det skulle ju även täcka resan med häst och vagn. Det var ju en bonde som körde henne vid sån där finvagn.
Förlåt, var det Karna det då?
Ja,
var det Karna?
Ja, det var, den var det nog säkert. Det måste ha varit det på den tiden. Och födseln skedde hemma i en imperialsäng i kammaren. Mamma hade hjälp av en systerdotter som hette Nelly under december och några månader året därpå. Far fick ett jobb 1924 som varade i 7 år varje sommar och det var på Marö strax söder om Kapellskär. Där jobbade han åt skeppsredare Brodin som hade haft tur med sina 3 lastfartyg under krigsåren. Far hade de första åren en segelöka med motor. Men 1927 beställde han en motorbåt på Rosättra varv. Båten kostade 100 kronor Och motorn kostade 384 kronor. Det finns i namnteckning som jag hittade. Han åkte den långa vägen hem varje lördag kväll och tillbaka till Mare på söndagskvällen. Skeppsredaren hade en stor lustjakt med ångmaskin och en pålitlig besättning. Far var där för att delta i bygget av hus och stora förråd, bryggor och en fin hamn till jakten som hette Tretonia. Mm. Jag har skrivit någon annanstans att han lånade en som kallade, läste om sumpar här förra gången. Och då, han lånade en sump från Norrmansö, det ligger utanför Spillesboda. När han flyttade till Dyvik, då flyttade han alla grejer med den där båten själv. Han både virke och kor och får och allt möjligt fraktade han. Så det var många resor han seglade. Det var ingen motor i den, så den bara seglade han. Och den hade ju över 100 kvadratmeter segel, så det var en stor båt. Mamma har sagt att jag var ett snällt barn och tur var väl det. För mamma fick själv hjälpa, ta hand om både laggård med ko och några får och höns och ankor. Mm, just det. Det var bybor som var, jag löptes den 23 mars hos Lennart Olssons farfars familj. Det var byborna som var gäster och man fick mycket, umgicks mycket på den tiden, både till vardags och till fest. Jag hade lärt mig gå 11 månaders ålder och hade då 4 tänder i munnen. Det första minnet jag har är när jag fick följa med far och Kalle Fransson, det var farfar till grabbarna Fransson, det, på en segeltur med fars segelöka. Familjen Fransson var då arrendator på gården Marsbacken och mina föräldrar umgicks mycket med dem. Deras son Åke var lika gammal som min bror Tore och jag var ju för liten för att få leka med dem. De gästade oss och kvar ville visa Kalle hur det går till att segla. Och av en händelse var jag på väg ner till båtbryggan. Jag var säkert inte med ett par två år så jag fick inte springa så. Där fick jag inte vara ensam så jag blev uppfångad och placerad på dörken i segelökan. Jag minns att det var hård vind och det var svall som dunkade och jag fick hålla i mig i masten. Nästa minne är en resa till fars bror Gerhard som bodde på Espholmen vid Spillesboda. Det var på vinter och isarna var snöfria. Far och mor hade varsin spark som såg ut ungefär som dagens sparkar med en sittplats framför styret. Tor och jag blev nedstoppade i varsin segelduksäck som blev fastsurrad vid sparkarna styren. Far och mor hade en bra sparksko på fötterna och jag minns att minns rytmen i sparkarna och suset av medarna mot isen. Det var lång väg, nästan hela Vetesund och Hattsundet. Och vi sov nog ganska mycket av den resan. Jag minns inget av promenaden över land förbi Håtegård, men det var bra i sista biten fram till Espholmen. Gerhards fru Sara tog väl hand om oss och jag minns att vi fick sova på övervåningen. Dagen därpå var det hemresa och den har jag helt glömt bort. Förutom Åke hade Tore en lekkamrat i Norrveda som hette Börje. Det var Åkes bror.
Jaså, mm. Okej.
Det fanns ingen i närheten som var jämnårig med mig så jag fick leka mycket ensam. När jag var 5 år fick Tore och jag skridskor som man snör fast på pjäxorna. Vi fick hjälp av far när vi skulle lära oss åka. Far hade en kälke som han använde när han vinterfiskade som hade handtag som en spark. Och den var bra att hålla sig i när vi skulle lära oss åka skridskor. Far gjorde även en slängkärke åt oss. Det är en kärke som är fastsurrad i en lång stång och stången har en ögla i ena änden som hakas på en bult i änden på en stolpe som är nedkörd i isen och nedtryckt i sjöbotten. Detta var en kär leksak så länge som isen var bra. Och man måste vara minst två. En fick ju skjuta på stången för att få fart och den andra fick sitta på kälken. Det var bra om man var många. Och nu kom det barn från Rosättra och Björhävda i min ålder som ville vara med. Och det blev även mycket andra lekar med spark och skridskoåkning. Var det dåligt väder spelade vi fiaspel eller revspel hemma hos någons föräldrar. Nu fick jag en lekkamrat som hette Britt när isen var bra. Hon bodde vid Rosättra varv. Hon var något yngre än jag men vi lekte bra tillsammans. Jag minns en gång som jag var elak på Tore. Vi var ute och lekte och det var troligen så att Tore tog min leksak och jag hade en treklubba i handen. Jag slog Tore i huvudet så han skrek. Jag sprang bort till en tät granhäck och gömde mig där. Jag hörde hur mor ropade på mig och jag var säker på att jag skulle få stryk så jag satt där väldigt länge. Men jag fick inte stryk när jag kom fram, men troligtvis en uppläxning. Ja, jag har läst att i jul här i 1927 var det så stark is och bönderna körde med häst och slede på Vetesund. De åkte till kyrkan den förbi oss av någon anledning, flera båtturer. 1928 bet grävlingen ihjäl alla ankorna. Vi hade ankor i en stuga nere vid sjön. Den hade brutit sig in i ankhuset eller troligen grät sig in för det var inget golv i det. Far flyttade då ankhuset från sjöstranden upp till våran loge och det blev en bra lekstuga åt oss. I oktober hade far grävt en djup brunn i backen ovanför huset och en rörmokare Lundholm bodde, drog in en vattenledning i huset. Han fick sätta dit en kran på pumpen för att det blev självtryck av att pumpen låg så högt. Och den 10 november 1928 då föddes vår lillebror. Jag vaknade på morgonen av ett konstigt ljud. Vi sov på övervåningen och ljudet kom från rummet inunder. Tor och jag gick ner och där låg en liten unge och skrek. Han blev döpt till bror Gustav Valdemar den 1 april hemma hos oss. Det var mycket spännande med prästen, sångerna och alla gästerna. Bror hade ett mycket gott humör och skrattade mycket och lekte. Det är det som vi ger honom. Det blev en mild höst i året. Vid julen kom morfar och mormor med sin lilla motorbåt och hälsade på för att se på den lilla bror. De åkte också till Vete kyrka med båten och tog mor med. 1929 köpte mor en separator och då fick hon tillgång till grädde och kunde göra smör som hon sålde till affären. Och hon sålde även ägg och potatis. Vi hade två kor ibland och då blev det mjölk över. På sommaren köpte far en cykel, en Acadia för 121 kronor. Och det var mycket pengar det på den tiden. Och mor började lära sig att cykla. Hon drog iväg till ett svagt lutande vägsträcka vid granngården. Och rullade utan att trampa tills balansen blev bra. Efter några dagar kunde hon även trampa. På söndagarna var det fars tur att lära sig. I augusti började Tore skolan. Han fick fröken Olsson som lärarinna första året. Och det var den gamla skolan vid Franssons. Hon var sträng och gillades inte av barnen. Hon gick i pension året därpå. Tore hade nästan 4 kilometer till skolan som man gick varje skoldag. På den tiden var det 11 grindar på vägen för oss till Harg. Året därpå var det min tur att börja skolan. Jag som fyllde år i december var yngst i klassen. Tore fick nu lära sig cykla och fick låna farcykel. Far hade tagit bort sadeln och hade satt dit en breda i ramen på damcykeln så han kunde sitta och trampa. Jag fick gå till skolan första året men hade ofta tur med att handlarens son skulle till Dyvik med varor. Det var Englunds som handlade då. Och en del dagar och han hade bil. Det var bra för honom att få en grindöppnare på vägen och han valde säkert den tiden som jag gick hem. Sixten Pettersson hade ett stenbrott igång i Dyvik och han åkte också bil och fick mig som grindöppnare. Min lärarinna hette Westerlund och var också i den åldern att hon skulle gå i pension året därpå. Hon bad mig en dag att gå utanför grinden och stoppa bagaren som vid den tiden kom med bröd till affären. Jag skulle köpa en limpa åt henne och hade fått en 25-öring till det. Jag stod så långt ut jag vågade och sträckte upp händerna när bilen kom. Men bagaren bara väjde för mig och vinkade. Men vinkningen var nog mera ett tecken på att jag stod i vägen. Besviken gick jag in till fröken Westerlund med 25-öringen och stammande berättade jag att han inte stannade. Det var den 1 oktober 1930 som varvsägaren Bertil Jansson kom i en roddbåt och berättade att någon ringt från sjukhuset i Norrtälje att mormor Lovisa var där och hade kräkts mycket blod. Och mor måste åka dit så fort som möjligt. Far fick gå till grannen Maria och be att hon var hos oss och sedan åkte de med motorbåten till Norrtälje. På sjukhuset tog man blod ifrån mor och sedan överfördes det till mormor. Det hela gick bra och de fick lämna sjukhuset och åka hem. Mormor blev bra efter några dagar. Far och mor köpte en radio på hösten 1920 för 120 kronor. Det var en batteriradio och ett batteri måste laddas ibland hos John Jansson i Norrveda. Det andra batteriet måste bytas ut en gång om året. Far fick sätta upp en antenn som skulle vara 30 meter lång. Han tog 2 stänger, långa som flaggstänger och på toppen av dem hängde en tråd som drogs ner till radion. Sen reste stängerna så att antennen blev spänd. Det var så ovanligt med radio då så att vi ofta hade besök av bybor som kom för att lyssna på vissa program. Farbror Sven var ju populär. När jag började i klass 2 fick vi en ny lärarinna som hette Jansson och var skånska. Vi hade nog lite problem med språket. Vi fick då gå i nya skolan som den hette på den tiden. Jag hade lärt mig cykla och fick ha fars damcykel och Tore hade fått en begagnad cykel som var lite lägre än de vanliga herrcyklarna. Far hade satt på en stor pakethållare ovanför framhjulet på damcykeln och den var fastskruvad med en stor vingmutter. I en backe i Norrveda fastnade jag i vingmuttern med byxbenet och åkte omkull. Armbågen slog i en sten. När jag kom hem var armen svullen och det gjorde väldigt ont. Nästa dag sa mor att vi måste åka till doktorn i Norrtälje och kolla vad som hade hänt med min armbåge. Vi gick till ångbåtsbryggan och fick åka med ångbåten Sylfi till Norrtälje. På sjukhuset sa doktorn att armbågen måste röntgas. När bilden var framkallad hörde jag sköterskan säga det är trasigt. Och jag blev förskräckt. Nu måste doktorn operera den. Men det gjorde han inte. Han satte på ett stort förband som satt mycket hårt. Och jag fick ha armen i en mitella. Vi fick åka hem med kylfilén. Klasserna 3 och 4 gick i salarna på nedre planet och 2 fick vara i en sal på övre planet. Fröken Jansson, skånskan, bodde i en liten lägenhet på övre planet och jag fick vara hos henne en del raster för hon, och hon visade några roliga böcker. Det kanske var för att hon såg att jag blev mycket mobbad. Jag uppskattade nog inte det så som hon hade tänkt sig. Jag var nog allt för blyg och osäker på hur jag skulle uppföra mig. Det var ingen annan lärare under min skoltid som brydde sig om mobbing. I 3 fick jag en annan fröken Jansson och hon var bra. Jag kände mig trygg i skolan och mobbingen var mindre grov. I 4 fick vi fröken Lindström som var dotter till kyrkoherde Lindström. Och jag hade det jobbigt med henne och fick många anmärkningar som jag inte förstod. Men det berodde lite på också att jag klodde upp alla som bråkade med mig så jag fick respekt. Och det var ingen mobbing längre då. Jag hade köpt Gottfrid Janssons kasserade cykel. Det var en stenhuggare som bodde i din stuga. Ja, och den var så hög så jag fick ha högra benet under stången när jag åkte. I 5 och 6 hade vi magister Axel Hanses och det var bra för mig. Jag pluggade snart i kapp de bästa i klassen. 1931 hade far slutat arbeta på Mare och var byggare på hemmamarknaden. Han byggde en loge på Rosättra gård och även en på Masbacken. Kalle Fransson hade köpt kaplanhemmanet i Harg och där byggde han en ny loge och ladugård som far hjälpte till med. Far åkte varje sommar till sin bror Gerhard och det var 1932 som jag fick följa med. Vi åkte med fars motorbåt till Hattsundet och stannade en stund i Harängen för att hälsa på en god vän till far. Som hade en roslagsjakt som hette Ida. När vi åkte vidare drabbades vi av en grundstötning och det blev en skada på propellen. Det gjorde att båten skakade. Far fick hjälp från gården att dra upp båten på land. Men far kände till att det fanns en smed i närheten och han åtog sig att laga det skadade. Vi gick vidare förbi Håtegård och träffade även Kalle Skeven. Han stod i logen och där hade han en jättestor lokomobil som drevs med ångmaskin. Den skulle dra tröskverket där. Vi gick till en udde som hette Revgallen och ropade på Gerhard som bodde på ön Espolmen. Han kom strax med en roddbåt och hämtade oss. Författaren Einar Malm ägde denna ö och han bjöd oss på en åktur dagen därpå i sin stora motorbåt. Vi stannade en dag till hos Gerhard och Sara. På hemfärden gick vi åter förbi Håtegård men där i en hage gick det minst 5 hästar och vi måste gå över den hagen. Det var grindar för oss men när vi var mitt på hagen fick hästarna syn på oss och kom i vild galopp. Vi sprang mot närmaste staket och hoppade över. Hästarna var nog bara nyfikna och glada att få sällskap men vi blev livrädda. Fars båt var reparerad och sjösatt. Far gjorde upp med smeden och sedan åkte vi hem till Vete.